ska ta och läsa här ifrån Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Ett ord ifrån Jesus som han bjöd Johannes skriva ner. Jesus skrev ju ingenting själv. Han skrev inga böcker eller någonting. Det enda han skrev var väl nästan i princip det han skrev i sanden en gång. Men det var ju de som lyssnade på honom skrev ner vad han sa och vad han gjorde. Men här är det väldigt intressant, för här är det Jesus som dikterar för Johannes vad han ska skriva. Så då tror jag inte det är några ord som är tappade, utan det är verkligen nedskrivet det som Jesus bjöd Johannes där på ön Patmos att skriva. Och jag läser då här, för det var ju 7 brev som han skulle skriva. Och de här breven skulle skickas till olika församlingar, det känner ni till. Och då är det det sista brevet här till Laodicea-församlingen. Jag läser här från Svenska folkbibeln i 3 kapitlet och vers 14. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Helige ande, vi ber att vi ska ha öron så vi kan höra vad du säger till oss som enskilda och till församlingarna. Detta råd som du gav här i detta ordet. Herre, vi tackar dig i Jesu namn för detta ord. Amen, amen. Ja, det är inte så ofta man hör predikningar över detta sändebrev här till Laodicea. För det är verkligen ett kärvt budskap. Det är väl det minsta man kan säga. Våldsamt kärvt. Och det kanske inte vi vill ha så många kärva budskap, utan vi vill hellre höra andra budskap. Kanske mer om att Jesus är den gode herden. Men här talar Jesus. Och det här är väldigt viktiga ord och vi ska försöka ta vara på allt som står där. Ja, allt går inte att ta vara på för det är så mycket djup här. Men vi ska ändå få se lite på detta här. Och för det första så var ju uppdraget att skriva till församlingsängel, står det. Och det var så också till de andra församlingarna. Och det var ju inte en ängel som skulle motta de flesta, nästan alla tror jag. Bibelkommentarer talar om att det handlar om församlingens föreståndare. Ängel betyder ju budbärare. Och föreståndaren var ju budbärare för Guds ord i församlingarna. Så att vi har detta här för oss klart vad det handlar om här. Och det här måste ha varit, när detta brevet kom fram så till församlingsledningen i Laodicea, så kan jag tänka mig att det var som en fullständig chock när de läste detta brevet. Fullständigt chockerande. Det måste vi försöka leva oss in i. Och det ser vi sedan här, hur deras eget vittnesbörd inte alls stämmer överens med Jesu vittnesbörd. Och om Jesus skulle skriva till församlingarna, varje församling i Sveriges land, så skulle det vara likadant. Skaror av församlingar skulle bli fullständigt chockade. Varför skulle vi inte kunna se det så? Faktiskt, det är inte bättre på vår tid. Tvärtom, faktiskt. Och det här med Laodicea-församlingen är ju en bild av avfall. Och det finns en tredimensionell dimension, brukar man tala om, när det gäller de här sändebreven. Dels så var det ju sändebrev. Brev till de olika församlingar som låg på de här platserna, städerna. Där. Sedan så är det ju också så att det är Guds ord, så alla församlingar genom alla tider kan läsa det här och jämföra sig och se om man håller måttet. Men sedan så är det ju också många som ser det så som en profetisk teckning över hela den tiden ifrån apostlatiderna fram till Jesu återkomst. Och det stämmer väldigt bra med de bilderna som finns här. Och det hinner vi ju inte gå in på och se den kyrkohistoriska perspektivet. Men det handlar om avfall. Och det ser vi ju också i andra bibelsammanhang. Att i den sista tiden ska det bli ett stort avfall. Men det pågår också en stor väckelse. Och det är därför som man menar att sändebrevet till Philadelphia, som är precis före detta till Laodicea, där Herren berömmer och hur man har verkat och tjänat honom, att detta löper parallellt fram till Jesu återkomst. Och ett faktum är att man skulle kunna säga då så här, att vi upplever världshistoriens största väckelse, vi upplever världshistoriens största avfall. Det är rätt båda två. Och framförallt så är avfallet så påtagligt i västvärlden och i den rika världen. Men i de fattiga länderna så är det helt annorlunda. Där går väckelsen fram i Asien, Sydamerika, i Afrika. Så att det är faktiskt så vi måste se det och kunna ha bägge dubbla perspektiven. Och jag ska citera här Peter Fjällstedt också en hel del. För när jag läste det här, jag håller på och läser Bibeln här i ordningen. Så jag höll på här i Uppenbarelseboken för några dagar sedan. Så plockade jag fram prästen Peter Fjällstedts kommentarer som är väldigt dyrbara. Och jag brukar ofta gå in där och hämta näring hos denna väckelsepräst som var verksam på 1800-talet. Som hade en profetisk klarsynthet som vi idag kan konstatera att han hade. Och han skriver på ett ställe i en kommentar till Lukas evangeliet. Där så skriver han, när vår Herre kommer tillbaka är det natt i hans kyrka på jorden. Oerhört allvarligt, hörrni. Och så är det. Och vi måste kunna ta de här allvarliga och kärva budskapen till oss. Laodicea, ja. Där så var det en stad som verkligen hade ett välstånd. De låg så placerat. Så det var olika handelsvägar. Och det var faktiskt ett bankcentrum för hela mindre Asien. Det var en väldigt rik stad och vi ser ju själva att de berömmer sig här utav rikedomen här. Men det var inte bara detta, utan det var så här, då tar jag det första citatet här ifrån Peter Fjällstedt. För alltså denna rikedom och detta förvärvslande som ägde rum på bara några årtionden i den församlingen. Då säger Fjällstedt, var det jag, prästen här. Han säger, den starka världsinflytelsen förorsakade hos dessa kristna en bedrövlig ljumhet. Där har vi nyckeln till ljumheten, den andliga ljumheten. Och han sätter fingret precis på det rätta. Det var den starka världsinflytandet. Och han kallade det för en bedrövlig ljumhet. Och det är också så att det fanns två floder, kan man säga, som rann in i Laodicea, det känner ni till. Och det är lite speciellt just med detta, för den ena kom ifrån en varm källa och det var hett och varmt vatten. Och sedan så kom det en flod ifrån en frisk källa, kall källa. Och det var ju härligt att dricka av. Men när det kom här till Laodicea så blandades de här vattnen. Det varma vattnet som kunde vara hälsosamt och skönt. Men det kalla blandades med det varma. Och då blev det ett ljumt vatten. Förstår ni hur det kan bli? Och det är just det här som är så allvarligt, för vi kämpar, åtminstone jag, med denna ljumhet, och det behöver vi kämpa i och med att det är ett profetiskt tilltal för den sista tiden. Så är det just den här världsligheten som vi måste hålla stånd emot här. För det är så att ju mer världslighet som kommer in i det andliga livet, ju ljummare blir man. Och det finns de som lever väldigt andligt och de är som friska källsprång. Jag tycker jag mötte en häromdagen som jag talade med. Han lever isolerat, han lever inför Herren, han lever ensam. Men en andlig klarhet. Man märkte att det var andligt alltså. Och det blir som ett friskt källsprång, och det har ni säkert träffat på. Många såna här bönemänniskor, bibelläsare, de är så friska i anden. De är varma i anden. Och så var det mycket hos väckelsefolket förr i tiden. Och därför så kunde man vända sig till dessa kristna. För att man mötte andlighet som de behövde. Men idag tyvärr så har det blivit så mycket blandning av det världsliga och det andliga så att det blir faktiskt varken eller. Det blir inte riktig världslighet och det blir inte riktig andlighet heller, utan det är både världslighet och andlighet. Det här måste vi vara vaksamma över. För vi lever ju i den här världen. Och därför så finns hela världen runt omkring oss och tränger på oss och vill förvärvsliga oss. Ju mer man lever i världen, ju mer påverkad blir man utav världslighet. Vi lever i världen. Det kan vi inte komma ifrån. Det kan vi inte ändra på. Men vi ska inte leva av världen. Man brukar säga i världen, men inte av världen. Det vi ska leva av är den andliga spisen och umgänget med Herren. Det är detta som gör att vi kan behålla det andliga livet levande, så vi är redo för uppbrott. Så var vaksam, det finns ju mycket här som vill uppta vårt intresse utav hobbyverksamhet, och det kan vara idrott, det kan vara nöjen, det kan vara politik, all den här världsligheten. Det är så lockande och det vill tränga in. Och därför så blir det en försvagad andlighet. När man läser väckelsehistorien i Sverige så är det oerhört träffande att se denna andlighet som fanns hos enkla bröder och systrar, bönder och vanliga knegare. Det var andliga giganter faktiskt. Och det var därför som Guds ord hade framgång. Och jag tror att det är väldigt nödvändigt att vi läser och predikar över det här brevet till Laodicea. Jag vet inte om du tänker efter om du har hört så många predikningar över detta. Jag kan inte direkt komma på någon själv här. Så jag har predikat till mig själv också här. För det här är verkligen någonting som behöver predikas i varenda församling. För det här är ett budskap ifrån Jesus Kristus. Och det går inte att förändra. Och därför så heter det så här. Så säger han som är amen, säger han. Amen. Det betyder så är det, sant. Och det budskapet som han bar fram här till församlingen i Laodicea, han stryker under, det här är sant. I jämförelse med den falska bild som de hade av sig själva. Sanningen ska göra er det fria. Och sanningen, om vi bekänner ljumheten, då kommer vi att bli befriade. Men det är inte många som vill säga jag är en ljum kristen. Det har ni nog inte träffat på många kristna som säger. Du ska veta att jag är en ljum kristen. Det är sällan man hör. Och jag har inte hört någon församling som säger så här. Ja, vi är en ljum församling. Har ni hört det? Nej. Fast det kanske är så. Att det är en ljum församling. Och den stora bristen, varför man inte säger det, det är för att man har inte självinsikt. Och då kan man ju inte se att man är en ljum församling eller en ljum kristen. Och det är därför som det kommer här botemedlet om andlig klarhet som vi måste ha. Och den ska vi bedja om, denna andliga klarhet. Och den kallas för andens ögonsalva, står det här längre fram. Men så att du kan se, står det. Ja, det här är verkligen ett recept som behöver skrivas ut här. Så är det andlig ögonsalving, salva. Som varje pastor behöver träda fram och skriva ut ögonsalva och påtala det här. Det här är så viktigt. Ja, det finns sånt djup i Guds ordet så jag tror inte tiden räcker till för alla saker här. Men det är ju också så när det gäller själva namnet där. Laodicea, det har ju betydelse. De olika bibliska namnen har betydelse och personnamnen. Och jag tror att Gud genom den heliga ande har ingivit att namnsätta såna här orter. För att det här är en beskrivning på den platsen till exempel. Och just nu kommer jag att tänka på här, för att ta ett exempel i Sverige, hur Gud kan göra. Ni vet att det finns en plats som heter Kristineberg. Inte långt ifrån Norsjö. Uppe i Norrland. Kristineberg heter det platsen. Jag har varit där. Men den namnet gavs långt innan de hittade Kristusbilden i berget. För det var väl på 40-talet. Och då Krist in i berg. Och så fanns Kristus där i berget. Så kan Gud leda. Bara för att ta och visa ett svenskt exempel. Och då kan vi ju också förstå att det kan vara så här med de här bibliska namnen. Laodicea betyder folkvälde. Folkvälde. Alltså det är människorna som är väldiga. Det är människorna som bestämmer. Och det har blivit väldigt mycket så ibland oss. Man tillsätter intellektuella personer som ska leda församlingarna. De är världsligt rustade, de har kanske examina och så vidare. Men de kanske inte syns till på bönemötena. De kanske inte är andliga, men de är väldigt framgångsrika i världens ögon. Ledare, entreprenörer och duktiga på olika sätt. Och då tänker en del så här, ja men de måste vi ha i styrelsen som ska få leda församlingen. Men då blir det ett världsligt tänkande. Då blir det ett mänskligt styre. Och det här tror jag har varit väldigt förödande för väldigt många församlingar. Att man har slagit in på den vägen. Man ska titta i bönemötena, man ska titta på dem som är med i bönen, man ska titta på dem som läser Bibeln, det som är andliga och strålar ut av andens frukter. Det är de som ska stå i ledningen. Folkvälde. Ja, tänk så långt man kan komma här i den här sista tiden, så är det ett folkvälde. Men när vi läser Apostlagärningarna så är det någonting helt annat. Läs det. Då säger man så här. Den helige ande och vi har bestämt. Tänk vilken auktoritet. När den helige ande får vara med och bestämma, då blir det rätt. Och det är därför som vi ska bedja om andens ledning i våra församlingar. Naturligtvis också i våra enskilda liv. För den heliga ande vet vad som är bäst. Och vet vad som är en framgångsrik väg. Vi kan tänka ut så här, ja men det skulle nog kunna fungera. Men anden har ljuset och vill ge ljus över detta. Så vi behöver åter till apostlagärningarna. Den heliga ande och vi. Ni vet, sen finns det ingenting att diskutera. När den heliga ande har talat, då är det fint. Och när vi, dem som är i ledningen, också är inblandade här och är kanaler för den heliga ande. Ja, det är andlig friskhet. Och undra inte på att den kristna församlingen gick fram så oerhört i apostlagärningarna. Tänk vilka framgångar. Därför att de var ledda av den heliga ande. Ja, och man brukar ju säga att egentligen skulle apostlagärningarna heta den heliga andes gärningar. Den heliga andes gärningar. Så är det. Ja, så håller Jesus på att presentera sig då som amen, det trofärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Ja, det är ju, han var ju med när världen skapade. Genom honom har världen skapats. Kolosserbrevet skriver väl, i genom honom har allt blivit till. Det lyfts fram här. Just i det här sammanhanget här. Och då så är det nog ingen tillfällighet, absolut inte. Utan för i den sista tiden så ska det ifrågasättas om Gud har skapat världen. Om man har skapat människan. Det vet ni. Ja, man börjar med att det var någonting i ett litet hav, en liten cell. Sedan hamnade den, blev en fisk och hamnade på jorden och började klättra i träna och så sitter vi här i bänkarna. Alltså detta är ju fantasier. Detta är ju fullständigt ovetenskapligt och dumt. Det är årets förvillelse brukar de tala om. Där skulle de kunna ha det. För vore det så att det skulle vara en massa mellanformer, då skulle ju för det första hela världen krylla av mellanformer. Det borde vara mycket, mycket mer mellanformer än former. Men det står att Gud har skapat efter sina arter och där är en gräns. Så det har inte varit något överskridande. Men här, då så går jag till Peter Fjällstedt här. Och då säger han just med angående att Jesus är upphovet till världens Guds skapelse. Just i vår tid är det nödigt att ankta på detta. Emedan i själva kristenheten förnuftet av många sätts till domare över den uppenbarade sanningen. Och en falsk filosofi. Eller världsvishet som själva tror sig kunna förklara skapelsen och uppställa skapelselagar har trängt sig in i själva kyrkan. Han verksam på 1800-talet. Det var ju då de här darwinistiska teorierna kom. Och han kallar det för falsk filosofi och världsvishet. Och det ska vi också göra. Han är väldigt tydlig här. Och trängt sig in i själva kyrkan redan då. Och idag är ju annorlunda. Och satt sig upp på många av kyrkans högsta lärostolar. Mot dessa farliga villfarelser bör varje sanningens bekännare i den laodiceiska tiden vara på sin vakt. Och där befinner vi oss i den laodiceiska tiden. dessa farliga villfarelser. Ja, det är verkligen farliga villfarelser. Det finns inget, kan jag nog säga, som har berövat de kristna barnen sin tro på grund av denna villfarelse som talas om i skolorna. Det är att vi inte kommer ifrån någon Gud. Och då känns plötsligt allting meningslöst och man kapitulerar. Men hörni, vi får inte kapitulera inför den här undervisningen som pågår i skolan. Utan vi måste ha en klar och tydlig undervisning. Vem som är skaparen och hålla fast vid detta. För det handlar om att hålla fast vid Guds ords sanningar. Och där prövas vi. Det finns de som kämpar för det här. Vi har en skapelseförening, Genesis. De är inte välkomna till många församlingar. Nej, för det skulle störa. För vi kan ju inte tala om det här. Det verkar ju som vi vore intellektuellt handikappade i jämförelse med de som skriver böcker och håller på med evolutionsläran. Men där gäller det att vi inte skäms för detta. För det handlar också om ett förvärldsligande i sitt tänkande. Och det är många som har börjat kompromissa nu. När det gäller evolutionsläran. Att det här behöver ju inte motsäga bibelordet. Och så kompromissar man och så försöker man göra en balans. Men att kompromissa, det är livsfarligt. Det är verkligen där det börjar. För då går man rakt ut. Och jag tror det var Williams Bodotter som sa det här. Kompromiss, det stavas R-U-I-N. Ruin. Ja. Så låt oss inte kompromissa. Det är väldigt mycket kompromissande här. Och inte minst på det här området här. Också, nu kom det med här. Men vi ser ju här då hur Herren talar till denna församling. Ja, och just det här med kompromissandet. Det gör ju att man då, ja men då blir vi ju accepterade. Vi blir inte förföljda. Vi blir ju inte kallade för fanatiker och enfaldiga. Utan låt oss kunna vara bland alla ute i världen här och så kan vi nog bli godkända. Vi behöver ju inte lyfta fram att Gud är skapare. Han kan ju vara på något sätt kanske finnas med i det hela och så vidare. Så att ja, och då blir vi tolererade. Då så plockade jag fram ett litet avsnitt ifrån den predikan som David Wilkerson höll här i Sverige 2004 var det. Och ni kommer säkert ihåg att han talade om apati. Och det är ju också ett uttryck för ljumhet kan man säga. Jag tog bara och skrev ut några, för jag har skrivit av den här predikan. Och då så, för han fick ju detta budskapet. Precis innan han skulle predika. Gud la detta och han kompromissade inte utan han bar fram det. Och då säger han så här allvarligt. Att Herren säger, jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. När Gud har detta. Och det är precis det vi kan säga att Herren hade med församlingen i Laodicea. Det var en väldig kontrovers med denna församling. Och tänk då att det är likadant med oss. Det borde väl få oss att vakna upp och förstå hur allvarligt det är om Gud har en kontrovers med oss. Då gäller det att vi gör upp med det hela. Och vad var kontroversen? Då så talar Herren om det. Ni har blivit toleranta. Kompromissande pratade jag om innan. Och orden som Gud hör från samhället och församlingen är: vi är ett tolerant folk. Ja, det hörs. Och det hör man idag. Det är vad folk säger. Och församlingar säger, vi är toleranta. Det vet vi ju bara när det gäller lagstiftning och allt möjligt. Så ja, men vi är toleranta. Vi kan viga både två män och två kvinnor. Vi vi hänger med här. Så fruktansvärt. Vi är ett tolerant folk, säger man, både i församlingen och samhället. Och det är ett högst dåligt betyg, både över församlingen och ifrån samhället. Och så säger Wilkerson så här, nej, säger Gud, ni är ljumma människor. Käre Gud, hjälp oss och förbarma dig. Då är vi ju på detta nivån som de var i Laodicea. Ni är ljumma människor. Gud, hjälp oss och inse detta och fly ifrån denna ljumheten, för det gäller det andliga livets överlevnande och det gäller också evigheten. Och denna ljumhet är alltså uppenbar. Tänk att Gud var tvungen att ta en från andra sidan Atlanten och bära fram det här budskapet. För det fanns inte en enda profet i Sveriges land. Men så la Gud detta budskapet, och vi får aldrig glömma detta. Läs det, lyssna till det gång efter annan. Varför finns det inga profeter i Sverige? Ja, för om man är profet så ska man bära fram det Gud säger. Och här bar han fram. Gud säger, ni är ljumma människor. Då är man profet. Men om man talar det folket vill höra hela tiden utgår ifrån detta, då har man ingen chans att bli en profet. Då är man diskvalificerad direkt. För en profet, han talar Guds ord ifrån Gud. Vad Gud vill säga. Och det är stor skillnad på vad människor vill höra. För de vill inte höra detta. Vi vill inte höra detta. Jag vill inte höra detta ifrån Herren. Att jag är en ljum kristen och jag brottas med detta. Men det är bättre nu att göra upp med ljumheten. Och försöka mota bort världsligheten. För ju mer vi motar bort den, ju mer andlighet blir det. Och kan vi mota bort det här väldigt mycket, då blir det friska källsprång. Då blir det andliga livet intressant att leva. För ett ljumt kristet liv, det ger absolut ingenting. Och det är därför som så många inte vill dra sig till kyrkorna. För det, man tycker det ger ju ingenting. För man lever i den ljumheten. Och sedan det som många gånger predikas, det har man hört så många gånger. Vad vi behöver är ju budskap, som Paulus skriver, det sista förmaningen där. Träd upp i tid och otid. Vi behöver göra det. Nu är det ju tid här i en församling, men det finns många gånger och det är otid också där vi behöver träda upp. Och Gud hjälper oss med detta. Och det skriver han ju där i andra Timoteusbrevet. En sista förmaning står det som rubriken i Svenska Folkbibeln över andra Timoteusbrevet 4. Jag uppmanar dig allvarligt, står det. Och det kan vi ta till oss här. Det är Paulus som genom Herren uppmanar oss allvarligt vid Gud och Kristus Jesus. Det handlar inte om verksamhet och församling och människor, utan vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbarelse och hans rike, predika ordet. Det är ordet som ska predikas, inte människotankar, inte mänsklig filosofi, inte terapi. Det får de gå hos psykologer, människor, om de behöver terapi. Men Guds ord, det är Guds ord och det går genom ande och själ. Det går igenom det, åtskiljer det. Och det behöver det göra, för det är så mycket själiskt. Det kan låta andligt, men det är själiskt. Men Guds ord visar vad som är ande och vad som är själiskt. Och det är därför som ordet endast kan avslöja vad som är ande och själiskt. Och då ska det predikas. Bestraffa. Tillrättavisa. och förmana, står det, med all tålamod och all undervisning. Ja, det var inga uppmaningar här att tala lena budskap, mjuka budskap, uppmuntrande budskap, budskap som godkänner allt och allt. Men det står bestraffa, tillrättavisa och förmana. Och jag tycker det är underbart att få höra predikningar, om man nu får göra det, vilket ytterst sällsynt, där man känner att det här tränger in, det här är förmaning till mig, det här är bestraffning, jag måste göra upp med det här. Då händer det någonting, om det är en sådan förkunnelse. Och det händer ju alldeles för lite ibland oss, när det inte då får predikas på det här sättet. Ja, så ska vi se här. Då har vi då vidare här. Då så talar ju Herren om det här med kall och varm. Och det är ju så att man tycker att kall är väl inte så bra. Man vill, ska väl vara andligt varm. Men då så säger Peter Fjällstedt så här: om du vore varm så står det väl till dig. Vore du kall så kunde du lättare övertygas om ditt beklagansvärda tillstånd och komma till sann bättring och levande tro. Så att tack, så är det ju så faktiskt. Och det vet vi att syndare som vet att de är syndare, som inte har med Gud att göra, då är det lättare att övertyga dem att de behöver om Jesus än en ljum kristen. Ja, men jag har ju bett frälsningsbönen. Jag har ju bett den. Och jag lämnade mig till Gud för massor med år sedan. Ja, det är historia det. Och det gäller när vi ber, manar människor och ber frälsningsbönen, att det inte bara blir en ritual, utan att man tror allt är väl bara jag ber frälsningsbönen. Det är där det börjar. Det är då man måste ta på korset på. Det är då man börjar bli en efterföljare. Det är många, tror jag, som tror att allt är väl bara man ber frälsningsbönen. Och så fortsätter man att leva på sitt gamla liv. Så vi måste komplettera frälsningsbönen med undervisning här. Och då så ser vi här att här står det i, ja, i den 16:e versen står det om denna ljumhet, att Herren säger han ska spy ut dig ur min mun. Jag ska spy ut dig ur min mun. Och det vet vi, om vi har fått in någonting som är äckligt eller basiller eller någonting, så reagerar ju hela kroppen här. Den stöter bort det här. Och så avskyvärt var det för Herren, denna ljumheten. Och så, jag tar ett sista citat utav Peter Fjällstedt, för han är ju mycket större andlig auktoritet än jag. Och det är så härligt med sådana präster som predikade så här på den tiden. Vi behöver dem. Vi behöver både sådana präster och sådana pastorer. Han säger att hotelsen här i vers 16 är ganska förskräcklig och visar Herrens misshag till andlig ljumhet. Vilka domsord över dem som vilja sammanjämka kristendom och världsväsendet. Och där har vi det igen. Det är denna världslighet blandad med andlighet som åstadkommer den här ljumheten. Och vi ska be till Gud att vi får många som predikar om det här i Laodicea. För det kan vara räddning för många enskilda. Det kan vara räddning för hela församlingar. Så att de kommer tillbaka till det ursprung som en gång var. Det är många som ser det här. Men det är få som talar om det. Jag fick ju upp en lapp här där jag hade tagit en liten kopia från Aron Anderssons bok Tempeltjänst. Han skriver om ljumheten, och det är ju en hel del år sedan. Och hur är det då inte nu? Han skriver så här. Det är så bra att få citera andra så ni inte tror att jag lägger till för mycket, utan då skulle vi haft de här gamla som förkunnade ordet. De hade klarhet, och därför så, så får jag hjälp av dem för att visa på att det här är inte något överspänt att predika på det här sättet. Han skriver så här: beklämmande är att nödgas konstatera hur den andliga ljumheten mer och mer tar över handen bland den bekännande kristenheten av idag. Han kände bedrövelse och beklämd över det. Och gripet i sitt innersta. Och må Gud hjälpa oss så att vi blir gripna i vårt innersta, så vi inte accepterar detta, kan bedja, ropa till himmelens Gud att vi får andens eld, andliga nedslag i våra samlingar med överraskande tilltal utav den heliga ande. Då blir det spännande. Nu är allt uppstyrt på programmet, på nästan på minuten. Ja, det finns de som har körschema på minuten. Var finns utrymmet för den heliga ande? Då kan man fråga. Ja, det var en parentes. Och gripen i sitt innersta blir man när man nödgas konstatera att många som har varit andesmoda och brinnande i sin ande har sjunkit ner till andlig ljumhet. Ingång, toleransavtal. Där har vi det här tolerans, kompromissandet, jämkandet, ingått toleransavtal med världen och på många områden. Där det tidigare var reaktion emot och där man nitälskade för Herrens vilja och dess förverkligande. Inför detta andliga sakförhållande känner man sig mer och mer i behov av att ropa till Herren. Både för sig själv och sina nådesyskon. Herre, fräls oss ifrån den andliga ljumhetens far. Ja. Det är sådana böcker vi behöver. Jag går till mina gamla böcker där hemma. För där är det en klarhet. Det är en fröjd att ta del av dessa. Och jag tänkte på prästen Sven Danell här. Jag tänkte nästan plocka med ett citat där. Tänk, och Gustav Adolf Danell där borta i Bringetoffa. Tofta, där han bodde på slutet. Då dundrade i talarstolen. Då var det präster med andens auktoritet som talade. Idag är de som vindflöjlar så här. Ja, vi behöver gå samman med dem, oavsett vad de tillhör, om de är präster eller pastorer, med dem som vill stå för Guds ord, så att vi finner se en upprättelse utav en klar, tydlig evangelisk förkunnelse, en profetisk förkunnelse, där anden får tala. Må Gud hjälpa oss att skapa sådana nätverk. För det finns ett motstånd emot det här. Det här vill man inte höra. Varför vill man inte höra det? Nej, det är för denna förblindelse som finns här. Och då säger man så här: ja, men det är ju dömande. Du håller ju på och dömer. Men här då får man ju säga det om Jesus. Tänk vad han dömde församlingen. Det fanns ingenting positivt i denna församling. Det fanns lite blandat i de andra. Men så tycker ni att detta är dömande. Då får ni tala med Jesus om detta. För det är han som har talat detta. Och han säger så här. Att när de menade: vi behöver ingenting. Jag har vunnit rikedom, sa de ju också. Och till saken också när det gäller Laodicea, så var det att det var en flod där som rann. Och där fanns det guld i den här floden. Så det bidrog ju till den världsliga rikedomen. Men det var en andlig fattigdom som präglade denna församling. Må Gud hjälpa oss så att den andliga fattigdomen får jagas ut i våra församlingar. Så det blir en andlig rikedom. Men de pratade om rikedom. Men då så säger Herren så här: du vet inte. Nej, här kommer sanningen. Det sannfärdiga vittnesbördet. Du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Ja, det var väldigt dömande, skulle alla ha sagt om jag hade sagt det. Nu får ni säga det till Jesus. Tänk, förstår ni, vilken dom, eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Det var det verkliga tillståndet. Men då så vill Herren ge en utväg. För funnits det inte en utväg så vore det ju förskräckligt. Men då säger Herren så här. Jag råder dig. Han kan inte tvinga sig in i någon församling. Han kan bara ge råd till församlingarna. Jag råder dig. Och då är det väldigt viktigt för oss att vi tar vara på Herrens råd. Vi tar ju vara på råd utav människor. Jag råder dig att göra det, jag råder dig att göra det. Och det är vi tacksamma för, att vi får goda råd. Men när Jesus själv säger att han råder, då så måste vi verkligen se efter vad är det han råder oss. Att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skylla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Ja, det var faktiskt precis detta som de berömde sig av, rikedomen. Dels då guldet, och att de var ett centrum för bankväsendet i hela mindre Asien. Det var ett välstånd där, och detta är väldigt förödande för det andliga livet. Och där har vi haft ett oerhört välstånd i Sveriges land. Och det har satt sina spår, och det har förött det andliga livet i detta landet. Men så talar Herren precis om, för det var dels så hade de ju guld, och sedan så hade de klädtillverkning där också. De gjorde berömda klädesplagg, och jag tror jag läste om att det var 4 ytterplagg här. Och så kommer Herren och säger att de är fattiga. Men du kan bli rik, och vita kläder, det var de som kom ifrån Herren istället. Från deras egen tillverkning. Och så hade de också en tillverkning utav ögonsalva. Som de berömde sig av. Och det är därför som Jesus tar upp precis detta som de berömmer sig av. Och som de kände till att de hade. Det var självproducerat allt det här. Framställningen. Men i Guds ögon var det inget att komma med. Utan de stod där nakna och blinda. Och därför behövde de andens ögonsalva. Och är det någonting som vi behöver, så är det just den heliga andens ögonsalva. Så att vi ser på ett andligt sätt. Och det får vi bedja om när vi läser bibelordet. Vi får bedja om det i vårt böneliv. Att vi har andesmoda ögon. Så att vi kan se. Så att vi inte ser på ett världsligt sätt. Ja, men det är nog bra. Ja, det är Gud, känner nog Gud. Nej, när andens ögonsalva finns där, då ser vi med Guds ögon. Och det är så att du kan se. Och detta tror jag kanske är det största behovet ibland oss kristna nu. Både som enskilda och som församlingar. Att vi måste inse vårt tillstånd. Om vi inte gör detta ljumma tillståndet som är så förhäskande. Om vi inte inser det, så kommer vi inte arbeta för någon förändring. Vi kommer inte göra upp med ljumheten, varken i våra egna liv eller församlingar. För då är vi andligt förblindade. Och det är precis detta som jag sa här. Det är ingen som vill erkänna att man är en ljum församling. Men det är Guds kärlek bakom det här. För alla som jag älskar tillrättavisar jag och tuktar jag. Ja, vi ska tala om kärlek, säger många. Vi vill ha mycket förkunnelse om kärlek i vår församling. Ja, den verkliga kärleken, den är uppenbarad här. För den jag älskar tillrättavisar jag och tuktar. Det är kärlek. Det andra, om man står och säger, ja, allt står väl till. Vår församling är så bra. Vi är rika. Vi har en väldigt fin kyrka. Vi har en fin verksamhet. Vi har diakoni. Och sen har vi barn- och ungdomsverksamhet. Det är så bra. Vi behöver ingenting. Vi har precis alltihop. Och så är det många som har det. Men frågan är vad det är i Guds ögon. Det är kanske en andlig fattigdom och verksamheten rullar på. För vore det så väldigt andligt, så skulle väl inte 2000 församlingar ha lagts ner i Sverige på 20 år. Och nästan alla församlingar minskar. Bara detta borde ju göra att man drar i nödbromsen och stannar upp och tänker efter. Vad är det som fattas efter våra församlingar går tillbaka? Och vad som fattas, det är den heliga ande. Det får inte vara ett människoverk. Det får inte vara ett folkvälde. Utan anden ska behäska och verka ibland oss. Då händer det någonting. Annars är det människoverk och människoresultat. Och det är inte mycket att komma med inför Gud. Och inte blir det producerat heller någonting. Så därför så säger han ju här, dem jag älskar och trättar, visa och tuktar jag. Jag verkligen må Gud hjälpa mig och må Gud hjälpa oss allihopa att bli tillrättavisade och tuktade. Jag vet det var en för många, många år sedan han reste för de handikappades missionsförening. Han brukade bedja på slutet så här. Jag glömmer aldrig den bön när jag var ung. Döm mig här i tiden så jag slipper att dömas på den yttersta dagen. Jag tyckte det var så starkt. Det är väl bättre att Gud dömer oss nu så vi inte blir dömda en gång. Och därför älskar han och tuktar. Vi kan få uppleva tuktan på många olika sätt. Svårigheter och så här, då får vi fråga om det är någonting Gud vill oss. Sen kommer det här. Var därför ivrig är uppmaningen. Ivren, var finns ivren? Jag går till mig själv, var finns ivren? Ivrighet, ni förstår denna ivrighet som har präglat frikyrkorna för. Ivrighet och omvänd dig. Ja, det är omvändelse som vi behöver höra så som Guds folk. Vi kan ju ha den attityden. Ja, de där ute, de behöver omvända oss. När det är själva vi, verket vi som behöver omvända oss. För att då kan de omvända sig. Och så står det, ser vi, står vid dörren och klappar på. Tänk att detta var det sista mest katastrofala utav allt det Herren talar. Jesus står utanför församlingen. Kan det bli värre? Då är det bara en mänsklig förening. Då kan vi lika väl vara med i en nykterhetsförening. Eller vilken förening som helst om Jesus står utanför. Men den kristna församlingen, det är ju Kristus som är huvudet för församlingen. Tänk om vi har slängt ut huvudet och tycker att det går bra ändå. Ja... Det var allvarliga budskap, men ni kan då inte säga att det är jag som har hittat på. Jag har läst Jesu ord här. Jag har citerat prästen Peter Fjällstedt och Aron Andersson här. Så att annars så skulle det bara bli att jag är överspänd och det är du hittar på och du dömer och så vidare. Ja, jag bara säger så här var gamla tiders förkunnelse. Så här var Jesu ord till denna ljumma församling. Och det är ingen skillnad i vår tid på Jesu ord till ljumma församlingar och till ljumma kristna. Vi behöver omvända oss och göra upp med ljum kristendom. Herregud. Och det är så härligt att få komma i det. Halleluja, friska flödet som anden ger. Få flöda i anden. Tack käre Jesus. Och det vill han med oss allesammans. Och han står vid dörren och knackar. Det står det ju där. Om någon hör. Han hade inte hopp om att alla skulle höra. Men om det finns enskilda som lyssnar. Så skulle han se till detta och hålla måltid med dem. Herren vill hålla måltid med oss redan här på jorden. Före det himmelska bröllopet. Tänk att få äta utav hans rätter här. Du läser väl Guds ord. Jag läser sakta med stor stil. Jag har en annan. Och jag känner bara att jag mättar. mättas av detta. Jag behöver det. Jag känner att jag träffas av ordet. Det skär igenom mig och det går till rätta med mig. Det är det vi behöver. Läs ordet varje dag, annars förvärldsligas du och tänker på ett världsligt sätt. Det är undergångsvägen. Men nu knäpper vi våra händer här och vänder oss till honom som står vid dörren och knackar. Tack Jesus att du inte vill döma oss, utan du vill rädda oss. Och det är den stora kärleken ifrån dig. Åh, du älskar oss så mycket så du vill inte att vi ska gå förlorade i ljumhet, rädslighet och allt det här. Tack för att jag har fått tala ditt ord och bara läsa vad du har sagt att Johannes skulle skriva. Det är ditt ord. Herre, nu ber jag att du håller efter möte i allas vårt liv, mitt liv, de som är här i kyrkan och de som lyssnar nu via YouTube och andra kanaler. Kära Herre Jesus, jag ber för oss, håll efter möte och verka i våra liv. Och jag ber att vi får använda oss allesammans i Jesu Kristi namn. Tack och lov för att du är så god och där står du med din kärleksfulla famn och omfamnar oss direkt när vi kommer till dig. Du kommer inte med några dömande ord utan du bara välkomnar oss och vill upprätta oss. Herre, vi beder för vårt land. Olika församlingar beder att anden ska få överbevisa. Fader i himlen, församlingar och pastorer och präster. Andens överbevisning om synd, dom och rättfärdighet. För det är din heliga ande som gör det. Vi kan inte göra det, men jag ber heliga ande att du ska överbevisa om det som Jesus sa, dom, synd, dom och rättfärdighet i Jesu namn. Tack och lov. Tack för att du dömer oss här i tiden så vi slipper dömas. In i evigheten i Jesu namn. Tack och lov. Är det någon mer som vill leda oss i bön? Käre gode Gud. Tack och lov. Halleluja. Käre Herre Jesus. Eller kanske vi behöver bara dröja lite här. Försöka ta in budskapet. Och vi får bedja det här. Käre Gud. Och Jesus, jag ber. Jag ber. Förbarma dig över mig. Käre Jesus, förbarma dig över oss allihop. Så ingen blir kvarlämnad. Alla dessa som lyssnar ute på budskapet. Herre, berör dem i sina hem nu. Och överallt där de får höra detta budskapet. Vi ber och rädda oss allesammans. Och gör vad som helst med oss. Bara du räddar oss. Vi ber för det. Käre Gud, detta är omvändelsens stund där vi vänder våra hjärtan till dig. Fader i Jesu namn. Amen, amen, amen. Halleluja, korondolorias och logondolorias, halleluja. Tack Jesus, Jesus, halleluja, käre Gud. Fader i himmelen, Fader. Ja, käre Gud. Parentolorias.
För se, landet är i ett allvarligt läge. Och jag behöver tjänare och tjänarinner i alla läger som är villiga att gå ut med budskapet. Att vara villiga säger Herren. För se, min ankomst, den närmar sig med hast som ingen kan räkna ut, men som bara min fader vet. Och snart ljuder anskriet. Du, mitt barn, jag har sett dig. Jag känner dig. Och jag vill att du ska närma dig mig. Så ska jag närma mig dig. Och du ska få tjäna mig med de gåvor jag har lagt ner i ditt liv. För jag älskar dig, säger Jesus, den uppståndne, den som är av evighet till evighet. Amen.
Halleluja. Ja, käre Gud. Ja, vi får vara tacksamma. Gud får tala. Vi behöver mycket mer profetiska budskap ibland oss. Det har ju tystnat i församlingarna. Vi behöver höra Herren tala. Vi har hört så mycket människotal och allt sånt här. Men nu vill vi höra Gud tala. Vi har den bönen och vi får gå vidare här. Och läs gärna det här sändebrevet och att du kan få ljus över det. Ännu mera än det som jag har talat om här. Så får vi sång här. Och så vill vi också inbjuda om någon vill ha förbön här. Så kan du komma fram här. Så vill vi be för varandra. Jag känner behov av vår förbön själv. Vi behöver nog ett möte med Herren allihop.